går att få lite mer ljus här framme. Det är inte fel. Det är inte mörkt. Så, bättre. Ja, så här på sista dagen på året då ska man väl egentligen liksom ha någon sån här årskrönika på det som har varit, och så ska man blicka framåt, någon slags målsättning för det som ligger framför. Jag tror inte det blir så mycket av varken det ena eller andra i den här predikan, men det var så här att 10 december så predikade Ali här. Och temat för hans predikan, det var bara Jesus. Att vi behöver liksom koncentrera oss på Jesus. I honom är det som vi har allt ihop. Och det var väldigt, väldigt fina tankar. Och den kvällen så läste jag i min bibel Markus 2. Folkbibeln var det där lite olika översatt. Och läser kapitel 2 i Markus och så upptäcker jag 4 varför. I Bibel 2000 så har man översatt 2 av dem med hur. Hur kan han tala så? Hur kan han göra så? Men i folkbibeln så står det 4 varför. Och jag fastnade för de där varfören, kan man säga, varför i pluralis. Och jag har gått och tänkt på de där sen. Och så kände jag, ja, det får bli predikan så här på årets sista dag. 4 varför till Jesus. Jag vet inte om du har dem där, Josef, på bild. Ni kanske har sett Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter när Ronja ute och åker skidor och fastnar med skidan i en stubbe, och så kommer de här rumpnissarna fram och säger, varför gör hon på detta viset? Och det blev lite samma här, att de skriftlärde finns där och så säger de liksom, varför gör han på detta viset? Varför gör du så? Varför säger du så? Och det enkla, eller inte enkla, men det grundläggande svaret när man läser det här, det är ju att han är Guds son. Och därför gör han på detta viset. Men han säger det inte rakt ut, utan han säger det med lite, på lite olika sätt, för att de ska tänka själv och liksom börja förstå att han är annorlunda. Det är omkring honom som allt handlar om, som allt rör sig omkring. Det första varför, det kommer i 6 versen. Jag skulle egentligen läsa hela kapitlet, men jag tar bara lite små delar. Varför talar han så? Och berättelsen där, den är ju välkänd. Det är ju att Jesus har börjat sin offentliga verksamhet. Han kommer tillbaka till Kapernaum som han har flyttat till. Och det har börjat bli känt att det händer saker där han går fram. Och så samlas det massor med folk. Hela huset fylls. Hela framför huset är fullt av folk, står det. Och så kommer det 4 män med sin vän som är lam. Och kommer inte fram. Men de är påhittiga och tar sig, som jag tänker, på baksidan där det kanske inte var så mycket folk, upp för trappan som kanske fanns där, och så plockar bort de här plattorna på taket och så sänker de ner sin vän framför Jesus. Det har vi hört många gånger, och inte så länge sedan Janne Öström var här och demonstrerade här med, ni kommer ihåg, med filten på golvet här. Ja, det blev riktigt så här. Och vad gör Jesus? Vad säger Jesus? Jo, han säger, mitt barn, dina synder är förlåtna. Ja, men Jesus, alla här ser ju, och hans vänner vet, De behövde vara 4 stycken för att få honom hit. Han är lam. Det är ju det som är hans behov. Och så säger Jesus, min vän, dina synder är förlåtna. Och för mig så blev det så att för Jesus är alltid insidan prio 1. Han börjar från insidan och verkar utåt. Varför talar han så? Säger man. Vi vet ju inget egentligen om den här mannens bakgrund. Om man hade en lång lista utav synder som liksom tyngde hans innersta. Eller om man, som det står om den här blinde i Johannes 9:2, som man kommer med till Jesus och säger, vem är det som har syndat, han eller hans föräldrar? Och Jesus säger, nej, ni tänker alldeles fel. Det är inte varken han eller hans föräldrar, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Kanske hade också den här mannen fått höra det från han var liten. Ja, du är ju lam. Det måste vara att du har syndat. Ja, vi vet inte. Eller var det kanske bara så att, och jag tänker så här, vi säger ibland om Jesus, han var bara en vanlig människa när han gick här på jorden. Ja, det var han. Men han var också Guds son. Och jag tänker så här att när människor kom i närheten av Jesus så kände de att jag har sånt som jag behöver få förlåtelse för. Så var det ju med Petrus i Lukas 5, det första fiskafänget, när Petrus kallas av Jesus och de får en massa fisk och Petrus bara förstår att här är något annat med den här mannen. Han säger, gå bort från mig Jesus, jag är en syndig människa. Var det så mannen kände där han låg framför Jesus? Att här finns en som är mer än en vanlig människa, som är Guds son. Och mitt, det fattas något här inne. Ja, vi vet inte. Men vi vet det här att Jesus, han vill ingenting hellre än att få säga de här orden. Mitt barn, dina synder är förlåtna. Jag har sagt många gånger, berättat om det här lägret borta i bygdegården i Tingsryd 1964. Dit jag kom som 11-åring tillsammans med 2 kompisar ner från Eringsboda. Jo, jag visste ju var Tingsryd låg, men inte så mycket mer. Och jag har varit och tittat, ni vet ju ungefär hur bygdegården ser ut. Det är inte så där väldigt upphetsande. Och vi tältade i hagen bakom. Och det regnade hela veckan så det flöt i tältet. Jag tror inte, jag minns inte att vi var i Morslyck och badade någon gång. Och det var som jag tyckte väldigt gamla pastorer som var ledare. Joel Salberg från Växjö med sin stora svarta mustasch och sina yviga gester. Han var lägerpastor. Och pastorn i Karlshamn, vad han nu hette, kommer jag inte ihåg här, var lägerchef. Och jag hade liksom ingenting med mig, för mina föräldrar hade blivit frälsta precis ganska nära innan. Och de här kompisarna, de kom inte från något troende hem. Och ändå det jag minns från det här läget, det var att jag längtade efter Gud. Ja, kan man göra det när man är 11 år? Ja, jag tror det. Och det var någon slags andligt skeende. Jag har tänkt ibland, jag skulle vilja se, komma ihåg vilka mer som var där, vad de liksom upplevde. Men det var liksom flera som gick och grät på eftermiddagen, inte av hemlängtan, men efter att liksom kvällssamlingen skulle komma, där man liksom fick möta Gud. Och så går jag till en av ledarna och han förstår vad det handlar om. Och vi går in i det lilla rummet bakom det och böjer knä. Och jag får be en enkel bön om frälsning. Förlåt mig Gud, nu vill jag vara ditt barn. Jag tror att du har dött för mig. Jag visste från den stunden att jag tillhörde honom. När vi åkte hem och sitter i bilen och de här båda kompisarna sitter i baksätet och pappa frågar, hur var läget varit? Jo då, det vi berättade. Var det någon som lämnade sig åt Gud, säger han. Det var ju så man sa då. Ja, säger jag. Och då känner jag bara, som en glädjedusch inombords. Jag hade bekänt. Och jag tänkte när jag satt och läste det här. Var det så mannen kände där? På filten eller båren. Mitt barn, dina synder är förlåtna. Jesus börjar på insidan. Och det kan vara en utmaning till oss, tänker jag, inför ett år som ligger framför. Vi har så lätt för att det här yttre blir så viktigt. Ny bil, nytt kök som vi har pratat om i 5 år. Ja, nytt och allt vad det ska vara. Och så glömmer vi insidan. Kanske ska vi be Gud, låt det liksom ske något på insidan på nytt igen i mitt liv det här nya året. Jag läste i Dagen igår, Thomas Sjödin. Det finns en ton av längtan inom oss alla. Och sen citerar han bland annat Sven Lidman som ju var en författare och poet men som blev radikalt omvänd i början av 1900-talet. Och så skriver Lidman så här som han Sjödin citerar. Frälsning är ett återfinnande och ett återfående av själens innersta och ursprungliga gudomliga melodi. Att vara frälst är att få sin livsmelodi förlöst och spelad. Och så fortsätter Sjödin. Tanken svindlar. Kan det vara så att vi alla bär minnen av en sång inom oss? En melodi som sammanfaller med vår djupaste bestämmelse som människor. En slinga av en yttersta sanning om oss, om vårt liv och den Gud som gav oss det. Jag tror det. Tror att det finns en strof som alla kan, men som ligger gömd längst ner i botten av våra liv och väntar på att bli förlöst. En ton av längtan, själens längtan tillbaka till skaparen. Och lite längre fram. Att få bli något annat än en kugge i ett ständigt tickande maskineri. Eller ett eko av ljuden i samtiden. Utan en ton. Återklangen av en Gud som bara kan älska. Alltså att prioritera insidan. Att Gud på nytt igen det här året får slå an den här tonen. Att det skulle höras från mitt liv det här året att det finns en Gud och han kan beröra oss människor så att det blir något vackert som når ut till omgivningen. Det andra varför, det kommer i vers 16. Det är en ny situation, men ändå hänger de ihop, de här berättelserna. Jesus har gått vidare längs med Galileiska sjön. Han har mött Matteus, eller Levi står det här, en som också heter Matteus. Där han sitter vid sin tullbord och tar upp tull, skatt till romarna. Och Jesus, han har sagt orden, kom och följ mig Matteus. Och Matteus har stått upp och följt Jesus. Och i sin glädje över det här som har hänt så bjuder han hem alla sina vänner. Tullindrivare och syndare, vad det står för, det vet jag inte riktigt. Men det var tydligen en väldig blandning av människor, det var många. Och Jesus och hans lärjungar är där. Och så är det några som tittar in, eller kanske fanns i utkanten av det här festen. De skriftlärde. Och så kommer nästa varför. Varför äter du Jesus med tullindrivare och syndare? Om du är en rabbi, om du är en lärare, om du vill ha något att säga, om du har något att säga om Gud, då borde du väl tänka på vem du umgås med. Och så säger Jesus de här underbara orden. Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. De har jag kommit för. Människorna med behov, med längtan. Och så tycker jag det här är ett utmaning till oss inför ett nytt år. Var befinner du dig? Vilka umgås du med? Likasinnade. Bara vänner. De som ger dig något tillbaka. Eller de som behöver. De som ropar på hjälp. De som misslyckats. Det tredje varför, det kommer i vers 18. Och det handlar om något som liksom inte riktigt tycks hänga ihop med det övriga, men det gör det ändå. Det är en diskussion om varför inte Jesu lärjungar fastar. Han kommer och säger, varför fastar inte dina lärjungar när Johannes lärjungar och fariseernas lärjungar gör det? Så håller du inte ordning på ditt gäng. Vad är du för ledare egentligen? Föraktar du Gud och Guds bud och liksom inte håller dem? Och det var så här, om jag har förstått det rätt, att en dag på året var judarna liksom beordrade, eller i alla fall att då skulle man fasta. Och det var på den stora försoningsdagen, Jom Kippur, när överste prästen skulle gå in i det allra heligaste med blodet för att sona all folkets synd. Som en förebild på det Jesus sen gör. Men i övrigt så kunde man sen lite mer frivilligt fasta. Till exempel om det var krig eller när man hade känt att man behövde göra bot. Eller vid sorg eller vid särskilda högtider och så. Men det var liksom, det var inte på det sättet befallt. Men på Jesu tid läste jag någonstans av våra fromma judar att man riktigt fromma judar, de fastade 2 dagar i veckan. Och det liksom blev nästan som en att man skulle göra det för att vara riktigt bra i Guds ögon. Och så kommer den här frågan, varför gör inte dina lärjungar det när andra gör det? Och vad svarar Jesus? Och han säger ju de här orden att inte kan väl bröllopsgästerna fasta när brudgummen är hos dem. När det är dags för bröllop. Nej, det kunde de ju inte. Och han tar några andra bilder också. Och vad är det Jesus vill säga? Jo, att med honom, med Guds rike, så har något nytt brutit in i den här tiden och i den här världen. Det är liksom en ny parameter som allt liksom kretsar omkring och måste utgå ifrån honom själv. Så blir utmaningen här på något sätt att se vad är det för en tid just nu. Att vara öppen för anden. Att vad är det Gud vill just nu. Att inte bara liksom låta det rulla på. Jag har läst en bok om Broder Andrew, Guds smugglare, som heter Kallelsen. Det är lite av en, ja, hans sammanfattning av sitt liv. Hur han som väldigt ung kände en kallelse till mission, men hans kropp var så klen och han hade bland annat ryggen och allt att man sa på den här bibelskolan han gick att nej, du klarar inte att bli missionär. Du får stanna hemma. Och han liksom är helt förtvivlad. Men Gud, har du ingen uppgift för mig? Och så började det med att han hittar en någon slags inbjudan till en kommunistisk konferens i Polen. Hur den hade hamnat på den här bibelskolan, skrivan, har jag ingen aning om. Han bestämmer sig, dit ska jag åka och jag ska ta med mig biblar. Och han gör det och så började det med att han träffar människor och börjar dela ut biblar och få kontakt med kristna. Och så växer det. Och så ger han hela sitt liv med att på det sättet, det som är Open Doors idag. Över hela världen. Men vad jag skulle komma till, det var att hans tal har 10 punkter. Viktiga saker i det kristna livet. Och det är bön och bibelläsning och allt det här med gemenskap och som vi brukar liksom tänka. Men det första som han säger, det är det här. Lyssna till Guds profetiska ord för dig idag. Och jag liksom sätter han det först. Lyssna till Guds profetiska ord för dig idag. Han menar att det är där liksom allt börjat. Lyssna till Gud och så göra. Jag läste igår också i dagen om familjen Frankner. Han har väl varit pastor, tror jag, pappan där inom pingströrelsen. Jag tror de är 4-5 söner och bröder som har på olika sätt. Men så berättar de här, har ni till tidningen så läs det, om att en av sönerna fastnade i Knutby-sekten. Under 11 år så hade de ingen kontakt. De var ju förbjudna att liksom ha kontakt med sina släktingar och så. Utan det var bara den gemenskapen som skulle gälla. Pappan och mamman, de sörjde det här, och syskonen sörjde att inte träffa sina barn och barnbarn på 11 år. Och så berättade de att pappan fyllde, när det var 10,5 år tror jag det var, så fyllde pappan 70 år. Och så är de samlade, övriga familjen, utom den brodern och hans familj. Och det är liksom en sorg över hela det här att inte kunna vara alla. Så kommer en av bröderna och så ger han pappan en vad heter det, relief eller avbildning av Rembrandts tavla, Den förlorade sonens återkomst. Jag var tvungen till att slå upp det på nätet, för jag, och det är ju en 1600-tals tavla på med väldigt dramatiska färger och så här. Och så lämnar han det till pappan och säger: jag tror att det här året, att det är det här året det kommer att hända. Och i det yttre så finns det inget som säger att någonting skulle kunna förändras. Och de har väntat i 11 år. Och alla liksom tänker att det verkar omöjligt. Men så skriver de där att det var som att någonting, ett frö, ett liten gnista utav hopp som tändes när han liksom lämnade den här och säger de här orden att jag tror att i år kommer det att hända. Och så berättar de där i texten då hur 6 månader senare så ringer den här sonen till pappan och säger att kan vi träffas, och de träffas på någon restaurang. Han kommer fram, räcker fram handen, säger: pappa, förlåt för att jag har föraktat dig och förskjutit hela familjen. Kan vi börja om igen? Och så kramar de om varandra. Och så är det en bild där på 2 av bröderna och hur de nu liksom lever i den finaste gemenskap. Jag tänkte så här inför ett nytt år: vad är det som Gud vill för vår församling, för dig personligt? Är det ett år av helande? Är det ett år av förlåtelse? Ja, jag vet inte. Det fjärde och sista, man har hållit på länge tror jag här. Det kommer i 24 versen. Det är ytterligare en ny händelse. Jesus och lärjungarna är ute och vandrar. De går genom ett sädesfält. Lärjungarna börjar rycka av ax och smula sönder. En del kanske inte vet alls vad det är, men när man född på landet så vet man på hösten när det liksom var moget, och till exempel vete, att liksom ta ett ax och smula sönder så få bort de här agnarna och sen äta de här kornen. Det är rätt så gott. Gunnar ler igenkällande. Man tänker va, men det här är väl inte så farligt. Och så finns de här skriftlärda där och säger: ja, men varför gör de sånt på sabbaten som inte är tillåtet? Och vad var det egentligen som var tillåtet? Ja, i andra Mosebok, i 20 kapitlet, så står det ju där hur de får budorden. Mose får budorden. Och då står det att tänk på sabbaten så att du helgar den. Och så är det lite mer förklaringar, inte liksom vad man får göra och inte göra, utan mer att det skulle gälla alla i hushållet. Och att 6 dagar skulle du arbeta, den 7:e ska ni vila. Då är det Guds sabbat, då ska ni inte göra något annat. Men med tiden så hade det ju blivit mängder med regler som man hade liksom byggt ut det här med. Vad svarar Jesus? Ja, han säger de här fina orden. Sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten. Så hänvisar han till David, kung David. Vad är Jesu utmaning här? Se människan. Använd inte bibelord till att slå varandra i huvudet, utan se vad det är som Gud tänkte i botten. Att de är Guds, exempel med sabbaten, att det är Guds goda tanke. Vi behöver det som människor. Vi behöver arbete, men vi behöver också vila. Ja, vad har jag sagt? Insidan. Låt Gud få göra något på insidan. Kanske på nytt igen, eller att vi är uppmärksamma när vi möter människor. Att få möta Gud. Att få förlåtelse. Att se behoven. Det här sjuk kan ju kännas lite konstigt att använda, men det Jesus säger att det är inte de friska utan de sjuka. Vad är Guds tilltal? Och att se människan. Amen. Tack Herre för ditt ord. Tack för de här verserna som vi har fått dröja vid lite grann den här stunden. Tack för att du får vara exemplet hur du mötte människor, hur du satte människan i centrum. Hur du handlade och började med det inre. Men också helade och befriade och upprättade på olika sätt, Herre. Vi ber om att vi skulle få följa dig det här nya året. Led oss du, Herre. Visa oss, tala det som gäller för just oss inför ett nytt år. Det ber vi om, Herre. Amen.